Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är dags att göra bokslut för säsongen 2020-2021. Och vi kommer ha med stor säkerhet kanske den sista podden för den här hockeyåret, och som vanligt har jag med mig Mattias Karlsson och Hans Abrahamsson. Hur har din helg varit, Abris? Vi fick ju chansen att jobba ihop här i onsdags under ett intensivt dygn. Har du hunnit vila ut efter både SM-guld och avancemang till SHL?
Ja, det har varit en helg i vilans tecken, måste jag säga. Man behövde nog sova igen lite grann, verkade det som där. Och det var ju jättekul. I säsongens sista match så fick vi äntligen jobba tillsammans den här säsongen. Så att det var ju häftigt. Så att det var kul avslutning och välbehövlig vila.
Det blev aldrig någon riktig spänning där mellan Timrå och Björklöven. Vad tror du att det beror på, Kolan?
Nej, men det såg ut som att Timrå var väldigt, väldigt mycket mer redo för att spela. Björklöven hade ju några spelare borta och det blir jobbigt för dem. Fattas det backar och du möter ett lag som har otroligt bra forwards, då blir det väldigt svårt. Och det visar sig, tycker jag, ganska tydligt hur de hade problem med Timrås anfallsspel. Så det var inget snack om saken att de skulle vinna.
Jag tyckte det var väldigt många, om vi pratade om den här serien Timrå-Björklöven, så fanns det en del yttre omständigheter som man kanske inte visste om när man kikar på matchen. Men när vi satt på frukosten där, Abris, fick vi veta att Deilert då hade legat på, ja, den till och med legat på IVA, om jag förstod det rätt då, på grund av svår covid. Och då förstår man ju också vad det kan göra oro i en grupp också, när man får veta att en lagkamrat ligger så illa däran. Man undrar verkligen om Per Kente ville spela den här matchen, om han förstod att det här var kört, att gruppen kommer aldrig orka det här. Eller du hörde ju också de här samtalen om Deilert där på morgonen, Abris.
Ja, och sen läser man att hans sambo är höggravid hemma också för covid, och han har dragit med covid hem i sin tur via hockeyspelande. Alltså det blir, jag tror det var kollega Leif som skrev ett medicinskt experiment, det är ju lite vad den här säsongen har varit. Jag kan tycka att det är olustigt, och det sa jag förra året och eller förra programmet också. Däremot jättegrattis till Timrå, jag tycker de är sjukt imponerande i den här finalserien.
Bokslut 2021 tänkte jag vi kallar första punkten för. Vi har Troja till Hockeyallsvenskan, Timrå till SHL, Växjö SM-guld och Luleå SM-guld. Vad är ni kommer minnas? Vi kan börja med dig, Abis, av den här säsongen. Vad är ert starkaste hockeyminne?
Det går väl inte att komma ifrån, alltså, de här tomma läktarna och hela den situationen som har varit. Jag vet inte om du vill att jag ska lyfta upp något, så här, något positivt eller så. Men det är klart att det har ju satt avtryck på hela säsongen. Och jag är mest glad att det är över, vill jag på säga.
Ja, du menar att publiken, att det har inte varit en riktig säsong?
Nej, lät det deppigt det där, eller?
Vi har ju försökt att inte prata om pandemin, det går ju inte att halka in där.
Nej, men det är väl jätteimponerande med om du nämner. Jag tycker Luleå på SDHL där, alltså, de visar ju än en gång att de är bäst, och inte minst när det gäller alla de här som har gjort det. Jag menar, Växjös rebound från tionde plats till SM-guld är också mäktigt, tycker jag. Och Timrå har vi nämnt. Alltså, jag har svårt att plocka ut någon speciell där faktiskt, utan jag tycker att det är, de har gjort det jättebra under de här förutsättningarna, inte minst. Så att hatten av för de som har gjort det. Lyckats hålla en hög sportslig kvalitet under de här förutsättningarna.
Säsongen slutade ju här cirka 23.00 i onsdags kväll då, när Timrå hade med ganska enkla medel slagit ut Björklöven. Det är lite distans till det nu, Rakola, men vad har du för känslor? Det var ju din första säsong också som icke-hockeyspelare utan som pensionär och som heltidspappa och liksom få bara på något sätt suga in hockeyn från framför tvn och inte vara in i torktumlan då? Vad har du för, vad kommer du minnas av din första ledighetsår?
Nej, men framförallt då, jag var ju och tittade på en match live. Man slås ju verkligen av hur tråkigt det är att vara i hallen när det inte är någon folk. Och jag frågade en del spelare och de sa ju faktiskt att det var jättetråkigt första 3-4 matcherna. Sen vänjer man sig med att det inte är någon folk. Och det är ju deras jobb, så de spelar ju på som vanligt. Men det hade varit lite festligt att se ett slutspel när man hade släppt in folk. Vilken skillnad det hade kunnat bli på hela säsongen. Nu gick det ju inte att göra det, men det hade varit, jag tror att det hade blivit ett otroligt uppsving för hockeyn om vi hade kunnat släppt in lite folk. Det hade nog blivit ett jäkla drag. Jag tycker annars att slutspelet var ju ganska bra hockey ändå. Vi fick ju se Rögle som visade upp hur man bara städade av Frölunda som är en gammal stormakt. Och sen hur Växjö då i slutändan lyckas tvinga ner Rögle som jag såg var flera som sa det att de tycker själva att de var det bättre laget i större delen av matcherna. Och det stämmer ju, men Växjö hade ju någonting i år som någon slags helhet som gjorde att de ändå kunde stå där som både seriesegrare och vinna SM-guld. Så det är bara hatten av till dem, och som Abris sa, de slutade 10 förra året. Så det är en hyfsad bounce-back-säsong får man väl säga.
Jag tror att de är ett bra tag-team där också, Sam Hallam och Henrik Evertsson, att de kanske ser på hockeyn på lite samma sätt. Och sen är Evertsson är imponerande att få till sig spelare som funkar. Han är ganska orädd också att byta ut och förändra mitt under säsong och skruva till och vrida till. Nu lyckas han få en maskin då som var, ja, till slut, det gick inte att slå dem. När du ser Växjö och Kålan här, vad tänker du då på? Vad är det som gör att de stort sett aldrig förlorade på hemmaplan exempelvis? Vad är det som gör att de är som vinstmaskin den här säsongen?
Men jag tycker att senaste 5-6 åren på hockeyn har ju blivit mer det här att man kollar ju på de som är bäst och så följer man det spelet lite grann. Frölunda har ju varit väldigt framgångsrika med det här pressspelet över hela banan, Luleå likaså. Det känns som att Växjö, de blandar lite alla möjliga sorters sätt att spela på. Och på något sätt så kan de, ja, om matchbilden ser ut på ett sätt, då kan de välja att spela annorlunda för att bryta det. Medans Frölunda då, när man tittar på dem mot Rögle till exempel i kvartsfinalen, hur de spelar på samma hela tiden, men de blir fullständigt utspelade, men de bara fortsätter att nöta på. De gör ingen ändring alls. Så jag tycker det är det kanske, och det hade varit lite roligt att se nu om hockeyn kan ändras till det här lite mer att tänka istället för att bara köra som vi har sett på slutet. Så vi får hoppas att Växjö är någon slags väg eller banbrytare här och leder tillbaka hockeyn till lite mer att tänka. Det hade jag velat sett.
Vad säger du, Abris?
Nej, det som slår mig med Växjö är att man är ju så extremt lojal till systemet på något sätt. De flesta lag och spelare, alltså man vill ju visa lite mer, inte minst för hemmapubliken. Man vill gå fram och köra lite grann och man vill liksom bjuda på lite grann. Det jag känner med Växjö är att de, alltså det är inte så jäkla underhållande allt att titta på, men det är som att de bryr sig inte så mycket om det liksom. Det blir inte det där kryp i kroppen, åh nu spelar vi inget bra, nu är det passivt, nu måste vi liksom fram och köra lite grann så att liksom publiken blir nöjd. Utan man gör sin grej och man får göra det med ganska stort tålamod också. Det är inte så att man blir, det är inte riktigt det trycket heller tror jag från supportrarna som det kanske är på vissa andra håll, att det ska vara som underhållande och det ska vara liksom fart och fläkt och där. Utan man på ett positivt sätt så får man liksom hålla på med sin grej ganska ostört, och det är man, sin grej är man ju enormt skickliga på. Alltså man kväver ju verkligen motståndarna. Jag tyckte inte Rögle orkade riktigt i finalen. Jag tyckte inte man var lika bra som man har varit. Dels på grund av att Växjö kvävde dem lite grann, men också att jag tror att den här slutspelsrutinen tog ut sig rätt lite grann där med flera matcher efter varandra.
Fick också en känsla av att jag tror vi pratade om det förra måndagen, att när Sam Hallam gick och markerade mot Morris Seider så förändrade lite. Jag kommer ihåg, jag tror du var där nere på den matchen och du fick inte prata med Morris Seider. Var det så, Abris?
Ja, det var dagen efter där, för det här utspelet kom ju när spelarintervjuerna var gjord då på kvällen, och så kom ju presskonferensen i efterhand som inte vi fick vara på. Jag tror ju inte som dig, men där vill jag ju jättegärna bolla över till Kålan som ändå har spelat alldeles nyligen. Och jag tror inte att det var det som störde Rögle, men jag kan ha fel där. Då får Kålan, vad tror du?
Det jag bara ska försöka förklara mig innan du kommer in, Kålan, så menar jag ju liksom att jag tror Sam Hallam gjorde det här utspelet med en baktanke att han ville få ut Seider lite i balans och kanske fundera lite, för han såg han kanske som ett hot, så att domarna fick lite mer fokus på honom hela tiden. Sen om Morris Seider bryr sig om det vet jag inte. Jag såg ju någon sekvens där han var helt fantastisk och åkte och kramade om alla spelare efter sista slutsignalen där. Men jag bara kan gissa, och du får komma in här, Kålan, det är att han gjorde det här med en smartness som man kanske har svårt att förstå, men som kanske fick lite effekt på hela finalspelet.
Jag tror nog inte att det påverkar han personligen. Däremot så tror jag att det...
Kan det påverka domarna?
Ja, det tror jag, att Sam försöker nog påverka domarna så att de ska få upp ögonen för hans liksom tuffa spel och kanske ta någon extra utvisning på han. Jag tror att det är väl det som effekten skulle bli av det. För som spelare så bryr du dig inte jättemycket om... Jag menar, om en tränare säger, en motståndartränare säger att du har en egen regelbok, då blir man nästan bara glad. Det är ju rätt skönt att ha en egen regelbok. Så jag tror inte att det påverkar inte han överhuvudtaget. Men mer att domarna, de tar ju säkert åt sig och tycker att det är ju säkert jättejobbigt för dem att läsa. För hos dem så verkar det bara finnas en regelbok, har de ju sagt i alla fall. Så det där tror jag att det är domarna som tar åt sig mest av just den här utspelet.
Pratar inte en domare med spelare på isen att håll ner händerna, ja, keep it calm now, Morris, ja, du vet, alltså, blir det inte diskussion på isen där också om hur de upplever att hockeyn ska spelas?
Absolut. De pratar ju nästan hela tiden, så får man ju höra. Jag menar, står jag framför mål och knuffar med någon, och då kanske de tycker att jag använder för mycket klubba, men då är de ju rätt snabb och säger det, att ja, nu räcker det, nu har du krosscheckat i ryggen två gånger, nu räcker det. Så de brukar vara ganska bra på att varna innan.
Ja, innan vi släpper den här finalscenen så är väl två frågeställningar som jag väl tänkte på att vi skulle bena ut lite. Man måste ändå säga att Växjö har haft en storhetstid. De har bara spelat 10 år nu i högsta ligan och de har 3 guld på 6 år. Kommer det här fortsätta? Eller ser ni någonting i bygget, organisationen, som gör att nej, men när Robert Rosén och när Gynge, när de har slutat, de var ju närmast, Rosén är 33, Gynge 34, när de liksom på något sätt inte producerar som en första kedja. Nu var det ju inte de som vann kanske SM-guld till Växjö, men de går ändå upp, de tar mycket kraft från motståndarna, så kanske de här Pontus Holmberg och de här och Sylvegård kan kliva fram. Men är Växjö storhetstid synonymt med framgången med Gynge och Rosén, Abris?
Nej, den är synonym med Henrik Evertsson, skulle jag vilja säga. Så länge han är kvar så kommer Växjö vara en framgångsfaktor. Försvinner han så är jag inte så himla säker på att det finns allt det där i väggarna som kommer att bara ta över och liksom fortsätta och göra Växjö till ett topplag. Det tror jag inte. Så att jag tror att Evertsson är viktigare än vad Hallam är på det sättet. För de kommer att byta tränare förr eller senare nu, det är jag övertygad om. Och där tror jag fortfarande att Evertsson, precis som att hitta spelare, även kommer att kunna hitta en tränare som kan föra Växjös ideologi framåt. Det tror jag. Så att Växjö är både stabilt, och samtidigt kan jag känna att det är lite bräckligt. Det är ganska få personer där som har styrt den här sportsliga utvecklingen under väldigt många år, och jag är inte så säker på att det finns en massa påläggskalvar som är beredda att ta över den ledningen.
Nej. Jag tänkte att du ska få kärleksbomba Pontus Holmberg, Kålan, här. En kille som kanske dumt att säga att han inte kommer från någonstans då. Så att han var med i Bayer Hockey Games. Sådär. Så att han har ju liksom varit med och men inte så framträdande. Vad är det som gör att en spelare får en sån utveckling under säsong? Vad Vad måste funka och vad måste stämma? Och vad sker hos, ja, i kroppen hos en hockeyspelare där?
Men jag tror när, som i hans fall där, han spelade ändå bra, men man, som du säger, man har inte märkt av han. Och sen helt plötsligt var han med i landslaget och spela Beijer Hockey Games. Jag har inte heller haft någon speciell koll på han. Han är väl draftad av Toronto, tror jag. Rätta mig om jag har fel.
Ja, smart draft var för mig
senare. Ja, det ser ut som att det kan slå väl ut. Men i alla fall så... Jag tror som under säsongen när du får åka iväg och man kanske inte förväntar sig att man ska få göra landslagsdebut. För ofta så förväntar man sig inte det. Man kanske tycker själv att man har spelat bra, men när du väl får en sån uttagning, man blir så otroligt glad. Och när du åker iväg och spelar där, man märker det går ju, hockeyn går ju väldigt mycket snabbare internationellt. Och kan man, som i hans fall, kan du få med dig det hem att man kanske har lite högre tempo i sig när man kommer hem och det börjar gå lättare på träningarna och då kanske du får lite mer självförtroende och det börjar gå lättare på matcherna också. Och sen helt plötsligt kan det se ut som det gör här i slutspelet där han är rätt så dominant ändå. Och hela deras kedja där tycker jag, de var ju otroligt bra. Speciellt under finalserien, för det var ju nästan bara de som producerade då, kändes det som.
Och jag tyckte de gjorde mål på alla chanser de fick också. De behövde inte tre chanser. Det räckte kanske med en och en halv chans så satt pucken till slut. Om du kommer ihåg den här mottagningen som Karlström gjorde med skridskoklubba där. Ja. Vet du vad jag menar? Det var dålig slagning, passning som kom liksom. Och så bara tjoff sa det. Det såg ut som att det var Sidney Crosby som flög fram där. Det
finns inga dåliga passningar. Bara den här inom klubbans radie. Det fick vi lära oss när vi var små.
Så, är det så eller?
Ja. Du ska kunna ta emot pucken både på skridsko och på klubban. Så att det kommer den i närheten där så att du når den med klubban framåt och bakåt. Då kan man ta den. Men det är klart, han gör det jättebra. Men jag tänkte också på Pontus Holmberg. Han gjorde väl nästan alla sina poäng i 5-5. Det var inte många powerplay-poäng. Så han gjorde ju, det tycker jag gör bedriften ännu större. Att han vinner poängligan och gör i stort sett alla poäng i 5-5.
Ja, och blev ju då också belönad med Stefan Lee Memorial Trophy. Jag såg ingen riktig genomgång av hur poängställningen såg ut där, men jag såg att Erik Zachrisson på Siko skrev väl att det var en jordskredsseger, kan man kalla det för det. Röstade du på Pontus också, Ablis?
Jag röstade på Pontus, absolut. Det var svårt att göra.
Vem hade du som tvåa då? Får du berätta det?
Källgren. Skulle jag vilja påstå.
Källgren.
Jag tycker han gjorde det otroligt bra. Så det kommer lite skymundan där. Men som han kommer in där från fast. Jag tycker inte han har ett liksom, dåligt mål egentligen som han släpper in. Och det är ju... Han vann målvaktsmatchen i båda. Både semi och final. Och som sagt, just den stabiliteten. Liksom, att han tog allt som han skulle ta och lite till. Jag tror han skänkte en enorm trygghet också till sitt lag.
Ja. Och nu ska han till Frölunda för övrigt också, smart värvning av Frölunda och nypa honom, för då har de ju fått en kille som är en vinnare, som kan leverera och kan stå mycket också, orkar stå mycket, så att det blir intressant. Vi flyger vidare i vårt manus och när vi pratade lite på sms på söndagskvällen så vill ni prata mycket om
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Brynäs. Jag tänkte att vi skulle börja lite så här. Vi måste ju prata om Brynäs, för det har ju på något sätt synts över hela media eller hockeymedia Sverige, så har det varit rubriker om Brynäs i en månads tid som har varit tränarbyten och det har varit skandalrubriker på alla möjliga håll. Men du har ju bevakat Brynäs sedan SM-silver 2017 AB, så under 4 års tid nu. Vad har hänt med Brynäs?
Ja, Ska vi gå in på det här, höll jag på att säga. Det har ju varit...
Nej, men, alltså, men lite kort, för det är ju en, ja. För det är ju en längre, det är ja. En längre process det ja. Här, vill jag påstå.
Jo, absolut. Nej, och det är ju, jag menar, vill man sammanfatta det kort så handlar det ju om ständiga tränarbyten hela tiden. Man har ju dels rekryterat väldigt märkligt och dels haft extremt dåligt tålamod. Och för min, ska man peka ut någonting i det här så är det ju... Alltså, Brynäs har gjort väldigt mycket bra om man tittar på det här med en bra start och UNICEF för rena dräkten och damlaget som tog silver i år. För det finns ju ett stort problem och det är ju herrelaget. Det är ju som det som är, där kan man ju verkligen peka på att det här är problemet. Va? Och det sportsliga i herrelaget framför allt. Sen kan man ju alltid prata om att det är rörigt i föreningen och så. Men alltså, man har dragit in mycket sponsorpengar, man har haft en spelarbudget som både du och jag vet liksom konkurrerar väl med de här lagen som vinner SM-guld. Det är inte det som har varit problemet, utan problemet är att man har inte kunnat omsatt det här i sportslig framgång på herrlaget. Och gör du inte det så då står ju det andra sig väldigt slätt. Jag menar, det är tufft att hålla sponsorer på bra humör när det hela tiden går dåligt på isen, va? För herrlaget. Då är det inte så mycket som... Och det är svårt att få, alltså, trollbinda publiken också, va? Och medlemmar och supportrar och allt vad det är när herrlaget. Så herrlaget är så otroligt viktigt och där har man ju misslyckats kapitalt. Det är ju inget att snacka om och det är ju, där ligger ju kärnan i det.
Ja. Så nu har vi ju haft två spelare helt otroligt i samma klubb då, som har råkat ut för problem vid sidan om isen. Är det någonting som man kan dra någon jämförelse med problematiken som har varit under längre tid? Eller är det bara en oerhört tragisk och förjävlig att det sker i samma klubb?
Ja, absolut. Ja. Nej, men det kan väl hänga ihop med det jag var inne på. Det kan väl naturligtvis finnas en del i att man kanske, som jag var inne på, lite dåliga rekryteringar tidigare. Hur noggrann är man när man undersöker en tränare, om man är rätt person? Hur noga är man när man undersöker om en spelare är rätt för klubben? Det är klart att det kan finnas något där. Det kan ju också vara otur och slump naturligtvis att det blir på det här sättet. Så att det är ju väldigt svårt att säga, men det man kan säga generellt med Brynäs de här fyra åren är ju att scouting, rekrytering på spelare och ledarsidan inte har varit bra. Och det kan ju leda till den här typen av händelser. Samtidigt som det kan vara mycket annat också. Jag menar, det blir också en diskussion hur man, det är ju, utan att nämna någon spelare så är det är ju spelare som har varit väldigt kort tid i klubben. Och då är ju frågan hur mycket ansvar kan man lägga på diverse värdegrunder och allt annat och på klubben i stort och så. Va? Det där överlåter jag till andra som har väldigt lätt för att tala om hur det är och inte.
Du har läst de här svarta rubrikerna, Kolan. Vad har du fått för tankar och känslor och sådär?
Ja, men det är ju tragiskt att en klubb har två spelare som utreds. Det är ju nästan helt osannolikt. Jag har aldrig varit med om det. Jag har aldrig spelat i ett lag där en spelare har blivit, jag tror inte det i alla fall, där en spelare har blivit anklagad för sådana här saker. Och nu som en förening som har det svårt ändå, har två som har varit anklagad för det. Det är helt osannolikt det. Jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka och tänka om det. Det är bara beklagligt att det är så. Det enda som jag kan tycka med Brynäs är ju, det var väl, de gick väl ut att de skulle vinna 4 guld på 10 år, eller hur var det? Ni som kan.
Ja, det stämmer bra.
Ja, och det känns som att det kan ju vara bra om man spänner bågen högt och så vidare, men det är ju helt orimligt tycker jag att man går ut med en sån stark målsättning. Det, jag vet inte, lägger onödigt mycket press på en klubb kan jag tycka.
Nu får processen vi ser om isen ha sin tid och sin gång. Brynäs har ju återsamlats förra veckan. Man har börjat köra igång. Man har, och fyll i här Abre som jag glömmer någonting. Man har ingen tränare. Man har ingen sportchef. Man har ingen klubbdirektör eller vd eller kapten. Man har en styrelse som har ställt sina platser till förfogande. Har jag missat någon?
Nej, det är väl styrelse, det är sportchef, det är klubbdirektör och det är tränare. Så det är de.
Ja. Vad är viktigast för Brynäs att få in Abel? Alltså, hur ska man... Vi är ju snart in i juni.
Ja, det vill säga, du måste ju börja rätt ordning. På något sätt så sitter man ju lite moment 22 med det här, eller 21 eller vad det är. Och alltså en styrelse är ju det viktiga. Det är ju de som ändå ska fatta de övergripande besluten. Vem som ska bli klubbdirektör, som i sin tur en sportchef. Alltså att säga att den här styrelsen tillsätter en sportchef nu eller en tränare. Och så blir de utbytta då i sommar. Och så kommer in en ny styrelse som inte har förtroende för dessa. Då. Så att det är klart att man behöver ju börja högst upp. Så enkelt är det ju. Sen förstår jag också att det behöver jobbas parallellt med de här sakerna. För tittar man rent krass så är ju naturligtvis... Ja, en tränare är väl liksom det viktigaste, men han är ju egentligen längst ner i den här kedjan av de här tillsättningarna som vi pratar om nu. Så att det blir lite bakvänt hur man än gör. Men det är en helt unik situation också över hur det... Det finns ju ingen som har varit i den här situationen tidigare i svensk elithockey.
Jag har väl läst lite på Gävle Dagblad här, och då känns det som att det är många som också... kliver fram och säger, men jag vill rädda Brynäs, jag kan göra det här. Och att Brynäs blir som en sån där kaptenlöst båt som bara liksom flyter omkring ute på oceanen där. Och det är väldigt viktigt. Och jag vet ju inte vem det är som ska bestämma det. Alltså, det är ju inte valberedningen som har makten. Det är ju de som namnger personerna som ska röstas in i en ny styrelse. Och då är det ju så otroligt viktigt att valberedningen vet, har kunskap. Vad krävs för att Brynäs ska komma på fötter till säsongen startar? Det är att byta ut någon ledamot hit och dit, det är helt okej om man har att det funkar som i Skellefteå, Växjö nu och i många andra klubbar. Jag skulle nästan nämna HV, men så kom jag på att de har åkt ut också. Även fast de har alltid haft walk in the park egentligen med hur de har haft det i sin organisation. Men man undrar bara hur de här valberedningarna, stackarna säger också, ska hitta rätt personer som fixar det här.
Ja, och sen är ju medlemmarna, ska vi lägga till, som det är väl de som sitter på slutgiltiga makten när det gäller omröstningar och sådär på årsmötet.
Jo, om de orkar engagera sig och bryr sig, så sitter inte, de absolut på makten.
Engagerar de sig inte nu, så vet jag inte, då kommer de nog aldrig att engagera sig. Så att det är väl en nyckelfråga naturligtvis, men det kan nog bli många turer innan de är klara där, och det är ju som du säger, men när skeppet liksom är helt förarlöst, det är klart, det öppnar ju upp för många och kliva på och vilja styra skutan, och det är ju inte säkert att det alltid blir så lyckat heller. Det bästa är ju naturligtvis att man kan byta någon post då och då, men nu är det ju liksom, nu ska alla positioner tillsättas samtidigt och det ska in nytt folk, och det där är jag glad att jag inte är med och håller på och roddar i, kan jag säga.
Skulle du kunna tänka dig att bli klubbdirektör för Brynäs?
Frågar du Kolan eller?
Nej, jag frågar av.
Nej, den självinsikten har jag, att jag inte har den kompetensen. Det kanske fler som borde vara självkritiska och ha självinsikt vad man klarar av och inte klarar av. Så att jag avböjer ödmjukt och säger att jag inte har kunskapen för att ha en sån stor post.
Vem tycker du Kolan ska ta över Brynäs då? Har du någon namn som känner att det där vore bra? Han, den där killen har jag jobbat med eller träffat, han kan få ordning på det där.
Vilken post tänker du på då? För det finns ju några lediga.
Ja, men jag tror klubbdirektör. För det är på något sätt där som man måste börja. För då kan han tillsätta sportchef, som kan tillsätta tränare. Och så kan vi i alla fall få igång säsongen.
Jaha, men då tycker jag, då sätter vi dit Inge Hammarström.
Ja, Vad säger du om det, Abris?
Den jag skulle lyfta fram här är ju Lasse Johansson faktiskt, Skellefteås gamla general manager. Jag vet att han vill säkert inte ha det här jobbet. Han har jättebra i Ryssland, i storklubben St. Petersburg. Men är det någon spontant som jag känner skulle kunna förändra hela organisationen och ända från pojk- och juniorsidan upp till styrelserummet, så är det faktiskt han. Så att det hade varit mitt förslag till Brynäsledningen. Men då får de tampas med massa rubel som man inkasserar.
Ja, men har du tänkt på också hur vi ganska lätt tittar i hockeyfamiljen och i liksom ankdammen i ishockey?
Ja.
Att vi inte väljer att kika på, behöver inte de bara en skicklig företagsledare och sen kan sporten göra sitt?
Ja, absolut. Men det blir också lite så här, vi ska sitta och hålla på och komma med, alltså det här är ju en lång process. Här måste man ju liksom, det här handlar ju om människor som ska tillsätta de här positionerna. Då måste man ju jobba med det också. Det kanske man inte gör i ett poddrum liksom på uppstuds så där, utan det måste man ju ha ett gäng kandidater som man intervjuar och som man får en bild av. Och det ska jag säga att det, min huvudsyssla arbetsmässigt är ju faktiskt inte att intervjua tilltänkta eventuella klubbdirektörer, så att jag har inte riktigt kompetensen heller på det området, det är bara erkänna.
Vi måste prata om måndagens, ja, en av de stora nyheterna på måndagen här, det kommer ju komma, jag vet att Brynäs kommer komma med någon information idag också om någon typ av framtidsvision eller vad som sker nu, men den har inte kommit innan vi spelar in det här, men Expressen hade en jättepig nyhet på måndag morgonen. Dick Axelsson väljer att avsluta sin karriär. Stor intervju med Expressen. Hur har Dick Axelsson påverkat svensk hockey, Kolan?
Han har nog påverkat svensk hockey ganska mycket ändå, skulle jag vilja säga. Det är tråkigt att han slutar, för han är ju en av de sista klassiska lirarna, om man får säga så. Det som man gillar med Dick, han är ganska ärlig oftast, och han döljer ju inte att han tycker vissa saker inte är så kul med sommarträning och så vidare, och han skriver på sina kontrakt sent så han nästan slipper, över fel ord att säga, men jag har ju spelat med Dick i landslaget bland annat för väldigt länge sedan, men det är en sån person som är väldigt kul att vara runt, för det händer alltid massa saker runt han, så otroligt tråkigt att han slutar, för det är en rolig spelare att titta på. Han är ju också en sån som när det går emot lite grann, att det kan ju verkligen hända vad som helst ute på isen. Han kan dribbla upp hela laget och göra ett mål, eller han kan hugga klubban över armarna på någon så han får matchstraff eller skrika åt domar, så att det händer alltid mycket. Jag kan tänka mig att för er som är journalister så är det ju, det är ju drömmen att ha en sån och få jobba emot liksom.
Jag har ju följt honom hela karriären. Han kom ju upp i Huddinge tillsammans med Linus Klasen där. Och jag minns att när de spelade powerplay ihop i Huddinge. Linus hade lite tuffare än vad Dick hade i Huddinge. För han bara petade en del. Sådär. Men Dick var oftast liksom stora stjärnan där. Men du vet, när de körde powerplay, det måste ha legat på en powerplay-procent på 35-40 eller någonting. Det var helt otroligt hur de var skickliga. Alltid passning över centrallinjen och så blev det mål. Det var det mest imponerande powerplayet jag har sett. Det här var väl i, de kanske var något år i Hockeyallsvenskan, men sen var det kanske Hockeyettan. Det är en helt annan nivå än SHL. Men det är mitt första minne av Dick. Sen jag vet inte hur många gånger jag pratar med honom. Och det som är intressant med Dick är att man vet aldrig vad som väntar när man sätter på bandspelaren och ska prata med honom. Det kan vara inga kommentarer och sen ens att stampa. Det kan vara prata om sockerkakor. Det kan vara, ja, precis vad som helst kan hända. Och jag tycker också synd att han slutar. Sen förstår jag att han är rotad i Stockholm. Djurgården gör någon typ av reset. De vill göra förändringar, de tar bort Dick, de tar bort Henrik Eriksson. De vill få till någon hierarkiskift i laget. Och jag kan tänka mig att han inte vill spela för AIK eller Södertälje. Så att då är han ju lite körd, då måste han vara kvar. Eller då kanske det här är sista utvägen då. Vilket mediejobb tror han får nu då, Abris?
Ja, det är väl TV som lockar, misstänker jag, va? Det brukar väl vara så. Så att då, det är väl... Det är väl ett stort bolag som har det mesta av den inhemska hockeyn i alla fall. Men sen finns det ju andra som sänder både NHL och lite landslag och sådär. Så att ja, nej, men jag tror att det blir nog inom... Jag skulle tro att det kan vara något inom TV. Något av TV-bolagen där som man satsar på. Om man nu inte blir någon sån här YouTube-kändis där eller något. Men det har jag dålig koll på faktiskt.
Fimpen.
Hur det funkar.
Nya Fimpen.
Ja, kör han via YouTube. Via tuben.
Jag tror att han är ju vid ett spelbolag, men de har väl sin plattform är ju främst på YouTube då.
Ja, jag är jättedålig på det där, vilket som är vilket. Men nej, men det blir nog säkert något modernt nytt medie där. Så han kommer nog att synas och höras i alla fall på ett eller annat sätt, det tror jag.
Nu jobbar ju också du med media här, Kolan. Men kan man känna lite sådär redan under karriären att den här killen är nog lite sugen att göra media efteråt eller att få tycka och tänka och synas och sådär efteråt då? Märker man det på vilka som har den ådran i sig?
Jag tror inte så, i alla fall inte jag tänkt om folk att han kommer nog att hamna där, men det brukar ju oftast visa sig ganska tydligt vilka som är duktiga att prata i media och sådär, vilka som det syns, vilka som inte har några bekymmer att stå framför kameran. Och det brukar ju oftast vara några av dem som kanske är aktuell för att jobba inom tv. En del, de tycker inte ens om att stå framför kameran, vill ju inte göra intervjuer. Så de personerna är ju inte jätteaktuell för att jobba med tv. Men för att gå tillbaka till Dick, jag glömde säga det. Han är ju, det är ju en vinnare. Han har ju vunnit både VM-guld och SM-guld. Och han har väl vunnit i Davos med, va? Om jag inte minns fel.
Jajamän.
Ja, vi får kolla honom på Elite Prospect här. Men det låter igenkännande i alla fall. Och hur många SM-guld har han för övrigt? Är det bara ett? Har inte han två?
Nej, dubbla med Färjestad.
Dubbla med Färjestad, ja. Mm.
Och så har han väl vunnit. För jag vet att Marcus Paulsson vann ju i Schweiz. Så jag tror att han och Dick spelade ihop där borta. I Davos. Så jag tror att han har vunnit där med. Och sen så har han ju VM-guld med. Så, och han har ju spelat en del finaler också och allt möjligt. Så det är ändå en kille som han får sina lag och liksom tagga till när det blir slutspel och går och vinner. Så det är imponerande i sig.
Vad har du för bästa Axelsson minne då, Kålan? Har du någon rolig händelse eller incident med Tre Kronor där? Eller under någon match eller någon kommentar eller någonting?
Nej, jag vet inte så, men han är ju, det roliga med han är att han är ju väldigt avslappnad på isen och sådär. Och jag vet när jag spelade i Karlskrona så då skickade jag en puck till icing, en missad passning. Då bara åker han och tittar på mig så bara, men allvarligt, så ungefär som att jag inte kan spela hockey. Det är lite så han fungerar. Så man blir liksom öppet hånad där utav han att, vad håller du på med?
Du har haft att göra med en länge också, Abis. Då. Har du något speciellt som du minns eller som du kan le åt eller om du kan vara lite tjurig över någonting? Har du något sånt där med honom?
Nej, vi ska väl vara positiva nu tycker jag. Vi behöver inte dra upp några sådana gamla. Nej, för mig, jag tänkte lite snabbt på det innan vi började spela in. Jag kommer ihåg hockey-VM 2013. Det är nog det bland det bästa jag har sett honom. Lite i skymundan faktiskt, där Sverige hade ett dåligt lag innan Sedinarna kom in. Och jag tyckte han var klart bäst där i gruppspelet då, även om inte han öst in poäng. Framförallt tyckte han var en bra kombination där mellan sin skicklighet och det här. Ja, han jobbar ju lite hemåt också. Behöver inte jobba ihjäl sig hemåt, men han gjorde det som... Nej, jag tyckte han var riktigt bra då. Och sen var han skadad, lite halvskadad där mot slutet. Så det var lite synd för han, men det är väl... Det är ett sånt här minne, även finalserien tycker jag däremot. Eller slutspelet 2019 när han... Ja, ska inte säga att han bar i Djurgården, men han var otroligt vass i det slutspelet där och visade verkligen att han är bra i skarpt läge. Så det är väl de två som poppar upp lite spontant faktiskt.
Jag minns någon friläge han hade här när han bara åker rakt mot mål, gör ingenting med pucken, håller bara pucken rakt framför sig och så bara skyfflar han upp den i nättaket. Gör ingenting, bara rakt framåt och sen bara puff, upp i nättaket. Så oerhört enkelt, men vad är det din gamla tränare Abri sa? Det geniala är det enkla är det geniala.
Ja, det kanske var så. Ja, det är säkert.
Jag tror Janne Karlsson, jag pratade med honom någon gång. Ja, precis. Men han sa någonting sånt där i alla fall om det. Mm. Det tyckte jag var, det beskriver lite hur Dick var i det här friläget då. Jag vet inte om ni kommer ihåg eller vet vilka jag tänker på. Åk bara rakt framåt och bara bup, upp i nättaket. Så enkelt så att man inte... Inget tjafs, inga dragningar, ingen larv. Sen är det förmodligen oerhört svårt att göra den här... Få den här precisionen i lyftet där. Men en skicklig hockeyspelare som kommer saknas oss. Men nu, tror ni inte att han gör comeback då? Är inte han en comeback-kille på något sätt? Hoppar in i februari i Djurgården efter att ha paddlat hela hösten.
Ja, han skulle kunna göra det, men tveksamt.
Nej, jag tror inte det. Alltså SHL, jag vet fan. Jag tror att Djurgården kan tänkas att spela för. Och då, jag tror att Djurgården är lite... Jag tror att de är lite färdiga med varandra faktiskt. Och jag tror faktiskt inte det.
Vi ska även prata VM-truppen. Där förkunnades ju under helgen här. Det är ju så att Tre Kronor har varit nere i Tjeckien. och spelar en Eurohockey Tour. Nu har de redan rest till Lettland för VM 2021. Det var ju inget VM i fjol, och skulle ha gått i Schweiz för övrigt, men nu har Riga fått hela VM:et efter att Belarus då inte fått möjligheten att vara med på det här mästerskapet. Helt rätt också. Rosten blir ju alltid kritiserat den här tidpunkten. Det är ju några år, jag vet, i Tyskland och Danmark, de hade ett otroligt stjärngäng, men rent generellt så brukar ju en roster en vecka inför VM eller två veckor inför VM inte vara så sexig eller intressant. Jag vet inte om ni har rosten framför er, men vad kände ni när alla de här namnen började basuneras ut då, och man hör att oj då, är hur ska man kalla det för, jag vet inte vilken spelare jag ska ta fram, det blir så, känns som att jag hånar den spelaren, men det kanske inte är de här, det är inte kanske vårt namnkunnigaste VM-lag hittills. Vad har ni för beskrivelse över den här truppen?
Ja, nej, men det är ju europeiska spelare i princip, och det är ju väldigt sällan. Vi brukar väl ha, när vi vann VM-guld så var det väl en eller två spelare från Europa och resten NHL-spelare. Nu är det väl i stort sett nästan tvärtom då, i utgångspunkt i alla fall. Vi får väl se om det är någon som är sugen eventuellt att flyga in. Men ja, Finland vann väl VM-guld senast med i stort sett ett europeiskt lag, så att ska väl inte kasta in någonting än. Jag tror inte USA och Kanada heller kommer med sina vassaste lag. Men normalt sett ska det ju naturligtvis inte räcka mot framförallt Ryssland.
Kanada har väl till med att plocka spelare från KHL, och det brukar ju inte vara vanligtvis för dem. De brukar ju köra ett helt NHL-lag. Hur ser du på medias bilder här, Kålan, det här med när vi alltid klankar ner på VM-truppen, att det är ju inte de bästa och sådär. Hur känner du inför det? För det här tycker jag är en bild som i alla fall jag har tyvärr projicerat ut under många år, att titta, här är alla nej tack till VM ungefär.
Ja, jag tycker det läggs ju ganska stort fokus på vilka som tackar nej. Det är lite grann som, men det är väl media överlag i de här slutspelserierna, de här spelarna är inte med, och så frågar man alltid tränarna innan, den här är borta, han är borta, och tränarna försöker ju hela tiden lägga fokus på de som är med istället, och det är lite där jag tycker att vi alltid är när det kommer. Man gillar att prata om de som inte är med istället för att diskutera de som är med. Men det är väl för att, i alla fall här i år nu, det är väl de stora stjärnorna har valt att tacka nej. Så det blir väl lite automatiskt att det säljer ju mera om man pratar om dem. Jag vet inte, jag kan inte bakgrunden till varför alla har tackat nej, men det känns som att det är en del är inte så sugen på att sitta i karantän och så vidare. Ni får gärna fylla i här om jag har fel. Men...
Ja, det får man ju prata med. Man ska ju vara väldigt försiktig när man uttalar sig om andras nej tack till ett mästerskap eller till ett jobb eller ett uppdrag som det här är egentligen då. Men man kan väl kika på att det har ju varit en väldigt speciell säsong. Väldigt långa vistelser på hotell för killarna, kanske en säsong som inte varit så rolig heller, det vill säga utan publik och massa tester och så vidare, så att jag kan väl bara se lite utifrån att jag tror att många bara tycker att ja, men låt den här säsongen bara gå över, och så nästa säsong hoppas vi allting är så normalt igen. Och sen har ju många också spelare vunnit VM-guld. Vi har ju en generation här som nästan, ja, jag vet inte hur många NHL-spelare som har vunnit, men det känns som att vi kanske har 35-40 NHL-killar som har vunnit VM-guld, och de har man vunnit en gång så kanske det inte är lika intressant nästa gång. Jag tyckte det var jättefascinerande att Rickard Rakell, jag vet inte om han är största stjärnan i den här truppen, sådär, men han har i alla fall haft väldigt fina säsonger i Anaheim, då tackar jag. Han har ju vunnit ett VM-guld och haft en otrolig resa tillsammans med den här Stockholmskedjan i ett VM. Att han kommer tillbaka tycker jag var oerhört häftigt då. Och vill visa igen. Ofta så behövs det ju att en sån där kommer, så kommer fler. Nu har det inte kommit så oerhört många fler då. Men det är ändå roligt att Victor Olofsson kommer, som vad han kallas för i Buffalo, Golofsson eller vad han kallas för då. Sen får vi se då. Vi har ju kanske någon spelare från Calgary eller Vancouver som kan hoppa in. De avslutar i sin grundserie nu på måndag morgonen faktiskt. Lite knepigt när slutspelet redan har börjat. Men det är ju så den här säsongen är. Har de någon chans på VM-guld då, Abris?
Nej, normalt sett inte. Naturligtvis, så är det ju. Det ska väldigt mycket till. Men samtidigt, ja. får man ihop gruppen, som det heter, som Finland fick 2019, så visst, det är ju inte riktigt lika vast, eller det är inte alls lika vast motstånd som det brukar vara heller. Det ska man också ha klart för oss. Det blir lite mer Eurohockey-tour-känsla över det här VM. Så enkelt är det. Jag tror man får ta in 6 NHL-spelare efter 16 maj, då, vilket har passerat. Och då är det minst 5 dagars karantän på de här. Då. Och det, jag vet fan om det är någon som är så sugen på det. Så vi får nog utgå från att det till stora delar blir de här trupperna som är anmälda nu. Och då ska det ju normalt sett inte räcka.
Det är ju 28-mannatrupp man har tagit ut också. Så det är många som inte kanske kommer få spela till slut av de här. Bara någon typ av taxis kvar där i Rikan. Fantastisk stad, och jag lider lite med att vi troligtvis inte ska dit, Abris, och att fansen inte får komma dit, för det hade varit ett sommar-VM som det nu är i Riga. Vi vann ju guld där 2006 när Detroit-gänget kom in. Det hade varit kul att få uppleva en mysiga 2 veckor i Lettland. De älskar sin hockey, de är oerhört passionerade. Även fast Sverige mötte Frankrike eller man mötte, så var det flera tusen på läktaren och det var Lettland som var där. De blåste sina tutor och de tyckte det var oerhört stort med ett VM på hemmaplan. Så att det hade varit en ynnest att få bevaka ett hockey-VM i Lettland. Men så får det inte bli. Det får bli nästa år. Vad går det nästa år någonstans, Abris?
Jävlar vad du satte mig på pottkanten nu. Jag har faktiskt ingen aning, om jag ska vara helt ärlig. Borde jag kunna det?
Nej, jag vet inte. Det brukar ju vara Ryssland vart tredje år. Så det kanske är Ryssland igen.
Jag ska ta en snabb googling bara för att du var på med där. Så får vi se. Kolan kanske kan vet vilket det är. Helsingfors är det för 17.
Helsingfors och Tampere. Ja, de har med en ny arena i Tampere.
Ja, det var väl så här NHL-mått från och med då, var det inte så? Var jag för mig.
Ja. Just. Jo, Kålan, du noterade en intressant intervju med Viktor Stålberg. Vad kan du återge lite vad han sa i den här intervjun och vad du reagerade på?
Nej, men alla som spelar utomlands, de tränar ju oftast själva. Eller man ska inte säga själv, men de anlitar egna personliga tränare och så kanske de är en liten grupp som tränar ihop. Och det som var lite intressant i den här intervjun var ju att just det var ju tal om han skulle komma tillbaka till Frölunda eller inte. Och han sa ju öppet att han inte var så sugen på att träna 9-15 varje dag. För oftast i många SHL-lag så ser ju sommarträningen ut så att man kanske tränar. Det är lite olika från lag till lag, men många lag tränar ju tidigt på morgonen. Säg att du tränar mellan 9 och 11 och sen så har du en liten paus vid lunch och sen så tränar du igen kanske klockan 2 till 3:30 eller sånt där. Och så ser det ut så i stort sett, ja, med måndag till fredag. Och jämföra då med de här killarna som spelar utomlands, de väljer ju sina egna träningstider eller kanske anpassar det efter sin privata fystränare då. Men oftast kanske de bara tränar tidigt på morgonen och sen är de klar med dagen. Så jag tyckte det var lite intressant just det här att han väljer att gå ut och säga att men det där passar inte mig att träna. För det blir ju verkligen så att många SHL-spelare är upplåst hela sommaren. Du kan inte göra någonting på dagarna där jämfört med de som tränar själv då. Du kanske kan, till exempel om du vet att det ska vara fint väder, då kan du gå ut och träna 7 på morgonen och så är du klar 9:30. Och sen har du hela dagen som du kan göra vad du vill. Så det var lite intressant hur han valde att vara så öppen med det.
Har vi en övertro på fys i Sverige?
Nej, jag vill inte säga att man har en övertro, men däremot så kanske man kan komprimera så att du får ut mer av dagen. För att det är inte så roligt att sitta i en ishall hela dagen om det är fint väder till exempel. Man kanske kan lägga upp träningen på ett annorlunda sätt. Och jag vet att vissa lag, de går ju mer och mer över till att träna lite mer individuellt. Och jag vet att Djurgården kör väl sina, de har ju lägerveckor när man tränar tillsammans, men sen är man ju ensam. Leksand gör ju likadant. Sen har jag inte jättestor koll på hur det är på övriga lag, men de lagen som jag har spelat i tidigare så har man ju ofta kört tillsammans. Och för mig så funkar det bra. Jag har ju aldrig varit någon som är speciellt duktig på och köra fysen själv. Men under åren som jag var ensam nere i Jönköping, så hade jag ju turen att kunna träna med Daniel Josefsson som gammal SHL-spelare och var senast i Vita Hästen i Allsvenskan. Han är ju utbildad personlig tränare, så jag gick bara till gymmet och så körde jag efter hans regi. Så jag klarade mig bra där. Men det blir skillnad då när du kan välja vilka tider man ska träna om man får ut lite mer av sommaren. Och jag tror att det är det som utlandsproffsen tycker är så skönt. Man är borta hela vintern. När du väl kommer hem då på sommaren, då tränar du tider som passar dig bra. Och sen så kan man vara med familjen eller hitta på andra saker så du får ut mer av sommaren.
Ja, vi får se om det blir någon förändring. Det är synd om spelare som Stålberg eller Fredrik Pettersson eller vilka mer som kan vara på tapeten och komma hem då, om de inte kommer hem på grund av att de är livrädda för långa fysdagar och så vidare. Då kanske man inte heller är beredd att betala priset för att spela i Sverige. Jag får en känsla av att om man har varit utomlands många år så kanske det inte lockar att komma hem. Man har på något sätt gjort sin resa och gjort SHL och gjort bussresorna dit och sådär. Så jag tror inte att svenska lag kommer backa på att träna mindre för att få hem stjärnor i alla fall.
Nej, absolut inte. Och det ska de inte behöva göra. Alla de här lagen har ju en grund och de har ju tränat så här i många år. Så att, jag tror inte att de kommer ge avkall på det bara för att få hem en viss sorts spelare. Utan det är nog mer som du säger. En del, de kanske väljer då att stanna kvar och spela utomlands i sämre ligor och ta sämre betalt. För där man också ska veta att SHL är ju en hård liga att spela i. För du får ju träna väldigt mycket. Och om man jämför med kanske som när du och jag spelar i KHL. Det är lite mera fritt. Även om tränarna säger vad du ska göra och så vidare. Så jag kommer ihåg när jag var där borta. Jag såg så fort tränarna tittar bort, då kunde ryssarna göra en paus mitt i en knäböj. Bara för att tränarna kollar bort, då behövde de inte köra. Så att du kanske kan komma undan på ett helt annat sätt om du spelar utomlands.
Annars har jag en bild av att det är ganska hårda, brutala träningsläger i KHL. Och att man bor på bas, man sover borta mycket. Att det krävs ännu mer av spelarna i KHL än det gör SHL, men så låter det inte, att den bilden målar inte du.
Ja, men det är olika från lag till lag, såklart. Jag vet att vissa, de kan ju köra 2,5 timmar på is i sträck, så det är ju liksom döden där ett tag. Men oftast brukar det vara att det är träningslägrena som är så där hårda, sen släpper det. Förutom det kanske om du spelar i CSKA, för där kör de ju stenhårt hela tiden. Men det brukar oftast lugna ner sig lite grann när säsongen väl kommer igång. Och just det här med, ja men som jag upplever i alla fall, att många som kommer hem från att ha spelat utomlands tycker att det är lite mera träning här hemma.
Mm, mm, mm. Ja, bra att få insikten som du har från spelare. Vi kör en quiz och nu gör jag det lätt för mig, att den som vinner quizen idag vinner hela quizligan för 2020-2021.
Och då har jag chansen då, trots att jag har förlorat i stort sett varenda gång. Fast det kan vara bra.
Ja, precis. Så att det här är värt 50 poäng idag, kan vi säga. Så att, är du vaken, Abel, så rör du somnat?
Nej, absolut, men det låter rättvist tycker jag. Det var en bra, ja, bra upplägg.
Ja, precis. Jag fortsätter trenden från förra veckan och gör lite på spårteman. Går ner 5 poäng, ner till 1 poäng, och 5 poäng är svårast. Och när ni kan rätt svar, man har en gissning, sen har man liksom bränt sig. Har man rätt då så får man 1 poängnivån, har man fel så får man 0 poäng. Inga frågetecken, va?
Nej.
Glasklart.
Vi söker en SHL-profil, säger jag då. 5 poäng. Född i juli 1979 i Stockholm. Jag får inget sms, så att jag antar att jag ska läsa upp 4 poäng. SHL-tränare som spelade för Bofors, bland annat, som aktiv. Smattrar till med ett sms här. Abris har svarat på 4-poängsnivå.
Oj, oj, oj. Ja, det är torsk idag igen då.
Ja, men han behöver ju inte ha rätt, eller hur?
Nej, men det...
Ge inte upp nu, utan liksom...
Nej, men jag kan inte, så jag måste ha med det, tror jag.
3 poäng. Slutade som 24-åring på grund av skador.
Nu vet jag att han har rätt i alla fall.
Nu har vi fått svar från båda. Ja. Då. Vi har fått 4 poäng från AB, 3 poäng från Kolan. 2 poäng. Har vunnit 3 SM-guld som tränare. 1 poäng. Denne Sam har engelsk påbrå enligt Wikipedia. Och rätt svar är, vadå Kolan?
Sam Hallam.
Ah, har dina vägar, var ni i Karlskoga samtidigt någon gång? Kanske, jag tror jag.
Han var assisterande tränare när jag spelade i Karlskoga.
Ja, just det. Fikar du med han, umgicks du med han, eller har du något intryck av honom?
Ja, men jag, varje gång jag ser han så stannar vi alltid och pratar. Han är otroligt trevlig liksom, och vi har haft kontakt ända sedan jag spelade upp. Jag vet till och med att han ringde och frågade mig om spelare, och det slog rätt väl ut, för det var Noah Welch som han undrade om, som han tog dit, som blev slutspelets MVP.
Aha, har du lirat med honom borta i i farmaligan där borta?
Nej, vi spelade tillsammans i HV.
Aha, okej, okay, var det den tiden? Ja, precis, ja.
Exakt.
Ja, men det slog väl bra. Det var väl en ledarprofil, det var väl kanske det han... Hur ställer en tränare en sån där fråga? För det är väldigt vanligt att sportchefer och tränare ringer till spelare och frågar om andra spelare, ifall de ska värva dem. Vad är de vill veta för något då?
Ja, men vi pratade ju tidigare i den här podden om det här med Brynäs, hur man kanske, du måste ställa frågor om spelarna, hur de är och så vidare. Som när jag får den frågan, det är ju inte hur bra är han på hockey, men de ser matcherna som vi gör, utan han kanske frågar andra saker då, om hur är han som person, hur skulle han fungera här hos oss, tror du? Eller, ja. Sådana frågor är det mer att de frågar runt spelaren hur de är i omklädningsrummet och hur de är som personer vid sidan av. Så det är lite mer sådana grejer det handlar om än kan han spela powerplay.
Är man ärlig då? Eller hur svarar man om det är en polare till dig? Då säger väl du bara bra grejer, eller?
Ja, alltså det är ju svårt det där. Det är klart att som i det här fallet tyckte inte jag att det var något svårt. Jag är inte jättebra kompis med han. Så, mer än att vi spelade tillsammans en säsong. Men jag tycker att han var en ganska duktig spelare. Sen att jag trodde inte att han skulle bli så bra som jag tyckte att han blev då under tiden i Växjö, när han växte ut till någon slags giganter i slutspelet. Det kan jag inte säga att jag såg när vi spelade tillsammans. Men det hann ju gå en tid sådär, och han utvecklades och blev mycket bättre. Men jag sa i alla fall att jag tror att det kan vara bra för er. Han är en bra spelare och en bra person. Så det kommer nog att fungera. Och det gjorde det.
Vi har lite ämnen kvar som vi kan behandla innan vi tackar för oss. Och Per Lindholm är lite fascinerad över. Också en nyhet som basunerades ut här under helgen. Han lämnar Skellefteå trots att han kom hem från Nordamerika med... ganska tilltuffsad eftersom en tuff säsong i Nordamerika. Skrev ett väldigt långt kontrakt och nu bryter han det direkt och drar utomlands. Sa du ofan när du läste det, Abris, eller struntade du i det?
Nej, men det var, vi hade ju precis satt kamikaze-tipset där och tippade Skellefteå högst upp. Mm. Och en stor anledning till det var väl Per Lindholm bland annat. Och när han försvann nu, så det är väl kanske... Ja, är det Sveriges bästa center, det skulle väl nästan påstå det, va? Klart att då blir det ju, det är ju inte så lätt att ersätta heller, och en kille som är därifrån och som är jäkligt stark liksom, känsla för klubben och på otroligt bra kille och allting, så att det blir ett helt paket som ska ersättas, och det har ju, ja, det är ju inte så himla enkelt, så att det är klart att det har varit en liten ofan känsla över den. Ja, det är ju lite lurigt det där med de här, man ska basunera ut de här långtidskontrakten. Jag vet att Färjestad gjorde lite lika där med Marcus Nilsson och Linus Johansson, och så försvinner de 2 veckor senare. Och det är väl lite samma här, man kanske ska ha lite mer is i magen och nästan, ja, vänta med att basunera ut det långa kontraktet tills det är klart att han blir kvar. Man kan väl säga att han skriver på för resten av säsongen och så har man ett avtal sen då.
Men
man
blir... Oftast är det ju 15 maj där som är en brytpunkt då, och det var väl samma sak för Per då. Jag är lite förvånad över att han orkar dra iväg igen. Jag vet att han ska till KHL då, har jag fått bekräftat. Det är inte vilken klubb där. Jag kan gissa att det är en ganska, alltså, stor klubb. Jag har svårt att se att han skulle dra till, ja, inte vet jag, de här mindre klubbarna där borta. Men det får vi väl veta i veckan vilken klubb det är. Har man samvetskval när man gör sådär kola? Nu vet jag inte om du har gjort någon gång, men du har ändå varit liksom, ja, i stöpt som en hockeyspelare och liksom vet om man tänker. Får man lite så här, ska jag dra iväg? Jag kommer få 8 miljoner där borta, men fansen kommer vara lite tjuriga och sådär. Bryr man sig om sånt där?
Jag tänker lite grann på hur, jag funderar på om det kan ha varit nu när han kom hem, att han kanske väldigt gärna ville spela utomlands, men att han inte, ja, av olika anledningar så fanns inte de erbjudanden på bordet. Och så väljer man att skriva på ett kontrakt med Skellefteå då igen, där han vet det är hemma för han. Men menar, han har ju ändå en out direkt efter säsongen är slut, så det känns som att, ja, skriver man de kontrakten, då har man ändå någon annan baktanke med det, kan jag tycka. Annars behöver du inte ha en out direkt. Det hade han kunnat haft, ja, men efter nästa säsong då, tänker jag. Om det är så att man har för avsikt att spela kvar i Skellefteå, då behöver man ju kanske ingen out efter 2 månader. Så det känns som att han kanske kom hem här för att spela, visa upp sig igen och dra iväg. Så jag tror ändå att han har haft en plan på att han ska åka, annars har man ingen out. Alltså så tycker jag. Sen kan det vara olika från spelare till spelare, men det känns ändå som att han har ju han kanske behöver åka iväg och tjäna in lite mer pengar. Jag vet inte hur mycket, var han borta 2 år i Nordamerika eller?
Ja, drygt 2 år. Han förlorade ju en himla massa pengar i år när han åkte hem också. Det var ju extremt ovanligt att, ja, att man gör som han gör och kommer hem mitt i en NHL-säsong. Där. Så att det var, man får väl väga in det också. Det är konstigt att han försvinner. Det var väl lika konstigt att han kom hem egentligen. Det var väl inget Skellefteå hade räknat med överhuvudtaget, att han skulle komma hem och förstärka laget. Men det är väl klart att man har väl kunnat, jag tycker man kunde haft lite is i magen kanske och hållit inne med de där 4 åren tills det blev klart att han spelar nästa säsong i alla fall.
Ja, jag håller helt med, men jag tror också att handlar inte det lite grann om sponsorer och en framtidstro, att när du, om du signar på de här kontrakterna, men du går ut med det i media och det ser ut som att, eller det syns ju att du satsar, men då kanske du får in några fler sponsorer och så vidare. Sen har man väl förhoppningen av att spelarna inte ska dra. Men jag förstår vad du menar. Jag tycker det blir konstigt om du skriver lång kontrakt och sen så drar man efter ett par veckor eller någon månad. Det, ja, känns lite konstigt.
Ja, för lika glad som sponsorerna blir när han skriver på för 5 år eller 4,5, lika besviken blir det om han försvinner efter några månader. Så det är klart att det blir ju inte heller så lyckat då. Men han kommer säkert tillbaka. Han gör väl 1 eller 2 år där och sen så spelar han i Skellefteå. Förlänger han väl ytterligare 2 år då?
Ja, eller jag tänkte nästan så här att han kanske åker över. Nu har han en väldigt skicklig spelare, men det är ju många skickliga som inte har lyckats i Ryssland också. Det kan ju vara att det går väldigt snabbt. Att man kanske är tillbaka nästan efter nyår också. Men man vet aldrig där. Det känns som att det är ett lotteri vilka som lyckas där borta. Silly season då, vad har vi där? Jag fick ju in här att Leksands målvaktsjack är ganska intensifierad och man skjuter på allt och man bland annat hört av sig till Adam Reideborn, för detta Djurgården och som har haft några bra säsonger i KHL nu. Som jag förstått så är Adams prioritet inte att spela i SHL och kanske inte Leksand kommande säsong då, utan det blir kanske Moskvaklubb för Reideborn. Har du hört något intressant som våra lyssnare kan få lite puls av, Abris?
Nej, jag har inte hört någonting faktiskt. Så det är helt dött. Det var väl ett spännande svar.
Du har gått på sommarledighet.
Ja, nej, men jag hade kunnat förberett ett par namn om du hade förberett mig, vet du. Men nu har jag inget på uppstuds, eller?
Dök inte Henrik Karlsson upp som ledig nu också? Som var i Barys.
Jo, precis. Ja, precis. Jag bara läste lite snabbt det där med Kazakstan där, att han väljer, och han har ju spelat VM för Kazakstan där och sådär. Nu väljer han väl att liksom, ja, bli svensk igen då och kanske välja en ny klubb då. Jag vet inte hur hans CV är borta i KHL. Vet inte heller hans familjesituation är heller. Tror att han är aktuell för en SHL-återkomst? Tolkar du som det, Kolan?
Nej, men det hade varit kul att se en SHL. Jag kommer ihåg sist han var i SHL. Jag tyckte han var otroligt bra. Han är så stor med. Det var ju som att stoppa in en jätte i mål. Gick ju knappt att skjuta förbi han.
Jag kommer ihåg en gång när jag såg Mats Ytter på Hovet. Det här är många år sedan. när han restes på så kändes det som att han var en jätte, jag vet inte. Men de här målvakterna som är väldigt långa, som Lindbäck och Barks, som är, de ser roliga ut när de står ner, eller sitter ner om man ser, och sen reses upp så blir de som en giganter. Bra jobbat, vi har passerat över 60 minuter. Det är dags för folk som har ut och sprungit och lyssnat på oss att gå och duscha och få lite majledighet. Vi får tacka för den här säsongen, för alla som har lyssnat och kämpat på med oss trots alla ljudproblem och trots alla taffligheter som vi har bjudit på. Det är jättekul att få prata hockey inför er. Och jättekul att få göra den här säsongen med dig, Abris, och på slutet med dig, Kolan. Vi tackar väl för oss och önskar alla en riktigt trevlig sommar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.